There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Asha Tafari, välkommen till Öppet Sinne.
Tackar, tackar.
Det brukar vara MMA-podden, galaxens bästa MMA-sur, men nu blir det Öppet Sinne.
Jajamän, det är min tur att öppna mitt sinne med Paul, så att det är nära och här.
Nej, men kul. Vi har ju verkligen sprungit på varandra under ganska de senaste åren, får vi i alla fall säga, rätt så frekvent. Men sen började vi ju på att jag bjöd in dig till MMA-podden. Sen har vi fått möjligheten att snacka lite utanför också. Då kände jag, nej, men det är nog fan dags att ta in Asha här för lite öppet sinne. Se var vi landar liksom.
Yes.
Men för de som inte lyssnar på MMA-podden och kanske inte riktigt vet, vem är du? Så vad är det du gör och varför har vi egentligen sprungit på varandra?
Ja, jag brukar presentera mig som Asha Tafari från MMA-nytt. Det är lite förändring på det nu, så att, men MMA-journalist kan man väl säga, och liksom någon typ av mediamänniska i den här världen. Så det är väl den jag är, kort sagt liksom. Sen är det ju mycket bakom det.
Det här 2 minuter svaret på vem är du?
Precis.
Och så ska man gå igenom hela ens existens, och så vet man ändå inte riktigt vem man är. Men hur landade du inom MMA-svängen? Vad var det som fick dig dit?
Ja, så jag är ju från väldigt unga år en kampsportskille. Började träna karate i vardagsrummet liksom som 4-åring. Min farsa var svartbältare i karate då. Så att hela familjen blev en karatefamilj. Så att det var så det började i kampsporten, och jag tyckte inte det var kul ens i början liksom, utan det var mer att vi tvingades mer eller mindre att göra det liksom. Det här ska ni göra. Och sen så under liksom, efter flera år så började man komma in i det. Jag kommer ihåg att jag gick till ett SM då när jag var typ 11 år, hade testat på någon tävling så där, du vet, bara se hur det går. Men då var det någonting som klickade inom mig, att så här, det här är fan, det finns någonting här för mig. Då började jag ta det på allvar, gjorde en tävlingskarriär som ungdom och junior, körde i landslaget, var på lite mästerskap, vann SM, vann NM, alltså Norden. Och sen någonstans i det här så alltså började jag bli intresserad av MMA. Det var en polare som hette Cornelius Chishuk faktiskt. Jag får lite cred, därför att det var han som fick in mig på det här spåret. Han liksom satt och höll mig uppe om nätterna. Nu ska vi kolla på det här är en jättebra match, och började. Men du vet, liksom, på något sätt så måste man börja lära sig hur saker fungerar innan man kan ta upp intresse själv. Så att ja, man börjar kolla på galor, blir mer intresserad av MMA. Så att sen så var det lite omständigheter som gjorde, och lite så här. Jag kommer ihåg att det var en VM-uttagning som jag tyckte att jag förtjänade, och så gick den till en annan kille då. Och då det vart lite droppen, så att jag skiftade bana. Jag började träna på Pancrase gym. Min morsa hade då tränat där tidigare. Hon hade faktiskt gjort sig lite av ett namn i MMA-världen innan mig, som karatemamman. Började gå på Superior, bloggade för Nyheter 24 och sådär. Så att jag hängde med henne, fick presspass på Superior, det vet, som 13-åring grabb och sådär. Men då började jag via hennes liksom, koppling till Pancrase, började jag träna där och köra med Omar. Och då var ju min tanke att nu ska jag bli MMA-proffs istället för att tävla i karate. Så att jag körde på, vet inte hur länge, 2-3 år kanske. Och i den svängen så träffade jag Mastak, som delägde MMA-nytt och Pancrase samtidigt vid det tillfället. Så att jag var faktiskt en gymnasiegrabb, jag hade börjat läsa på MMA-nytt väldigt mycket och hängde i kommentarsfältet och kommenterade artiklar, och jag började liksom, efter ett tag började jag bli snabbare på bollen än de som skrev artiklarna. Så jag började nyhetstipsa i kommentarsfältet. Jag började skriva utförliga analyser om, du vet, typ en, jag kommer ihåg, det var ett specifikt tillfälle. Då var det en krönika som en kille skrev. Typ om så här, varför McGregor inte förtjänade en titel. Eller vad fan, ja, något sånt där. McGregor förtjänar inte titelfighten, typ så här. Eller någonting. Han har inte vunnit tillräckligt många matcher. Och så fanns det faktafel i den texten och sådär. Så att jag skrev en svarsreplik i kommentarsfältet med typ lika lång text som artikeln var, med argument varför jag hade rätt och artikeln var helt fel liksom. Mm. Och alla gillade ju min kommentar och sa att du borde skriva artiklar på MMA-nytt liksom så här. Då var jag typ 17 bast så här. Kan nog varit. Så att sen så släppte jag det liksom, fortsatte som vanligt. Sen hade jag praktik i gymnasiet och då tänkte jag att fan, varför inte testa liksom, kolla med Mastak, kan man få testa att skriva artiklar. Så att det fick jag och då kom jag in under en 2 veckors gymnasiepraktik till MMA-nytt och lämnade aldrig förrän nu då, som vi kan komma in på.
Jävlar. Fan, det börjar via kommentarsfälterna på Facebook.
Ja, på sidan faktiskt. Ja. Ja, så att, nej, det var ju den svängen man kom in i det. Och då började, alltså så här, då fick man lära sig liksom, och jag kände någonstans att så här, jag visste att jag skulle kunna göra det bra. Jag kände att jag höll en nivå i mitt skrivande genom skolarbetet. Visste jag liksom, jag hade ganska bra betyg i de ämnena som jag ville, inte alla. Och så att det var liksom, jag kände ändå att jag var lämpad för det, och då fick jag en chans att bevisa det. Och jag fick ganska snabbt responsen från läsarna att de gillade vad jag gjorde. Mm.
Jag tycker det är roligt just det där med att folk kommer med de här argumenten till varför McGregor inte förtjänar en titelmatch. Det är fortfarande ett mysterium, men det känns som att han är den här personen som, det finns så mycket känslor runt honom att folk kan inte bara acceptera att han är bra. Det är någonting som jag reagerar på. Och fortfarande så ska folk hitta de här alla argumenten till varför han kommer torska mot Dustin, eller varför han skulle torska mot Cowboy. Jag tycker det är roligt också när man ser de 3 senaste vinsterna som Khabib har. Mm. Så han har ju strypt ut, inte på exakt samma sätt, men Conor och Dustin råkade ut för samma stryp. Justin var ju då en triangel. Men det är ingen som påpekar att Dustin klappade. Har du tänkt på det? Mot McGregor han klappade ju. Men Dustin bara, men det är ju people's champ liksom. Men alltid mot McGregor.
Det är lite sån här typisk jantegrej nästan. Mm. Liksom, och sådär. Och McGregor är extremexemplet på det här som sticker i ögonen ofta. Så att det är inte så förvånande på det sättet. Nej. Det är lite det som ingår i folks mentalitet på något sätt. Men jag älskade ju McGregor. Liksom. Jag har alltid varit helt emot, alltså, du vet, ursprungsmässigt så är jag svensk, men jag har aldrig riktigt hört hemma den svenska kulturen på det sättet och liksom känt mig som en av alla i samhället riktigt. Och jag kommer från en helt annan, alltså, kulturell bakgrund, som rastafari. Liksom. Och så att, ja, men jag själv och mina föräldrar också, de har liksom inpräntat det i mig att man ska ha självförtroende och tro, alltså, att man kan göra vad som helst liksom. Alltså, jag lovar, min morsa övertalade mig när jag var liten, alltså jätteliten, att säga, du kan fan flyga om du vill, alltså, typ, alltså så pass liksom, så att vi typ gick ut och försökte göra det, alltså, så att det är ganska, det ligger i mig på ett sätt att jag har nog lättare för folk som tar för sig och har det här liksom strålande självförtroendet till skillnad från vissa andra.
Vad tror du att det kommer ifrån, motsatsen hos folk? Nu fick vi höra din story, varför du har det du har. Vad tror du är som gör att folk upplever det motsatta, att de stör sig eller gärna inte vill att någon ska lyckas? Typ som när Alex torskar, det var det jag sa. Då kommer de här alla.
Ja, men det är väl lite det jag menar med det här med jante. Det är kanske lite tråkigt svar, men jag tror att det finns lite grann i Sveriges kultur på något sätt, bara liksom alltså den här mentaliteten som de flesta har, att man inte ska vara för bra liksom och sådär. Så att jag vet inte individuellt var det kommer ifrån eller varför det är så. Jag vet bara att det liksom, det känns som att många har den typen av känsla liksom. Och det är, men det är inte bara Sverige, alltså, det är jätte. Nej, men Sverige brukar ju vara lite kända för det liksom. Sen vart det grundar sig, det är en bra fråga. Men det är väl, det grundar väl sig i folks egen osäkerhet på något sätt, känner väl jag liksom. Därför att om du inte själv har något problem att ta för dig och veta vad du är bra på och liksom våga visa det, då blir det väl svårt att se någon annan göra det liksom. Då blir det väl lite missunnsamhet och såna här saker.
Ja, för jag, det, just när vi är inne på Jante så är det ju många som säger ah, han eller hon ska fan inte komma här och tro att den är något, och vissa använder det som någon sorts jag vet inte, jag upplever bara att de många gånger de som kör med det argumentet, det är folk som själva inte har uppnått något.
Mm.
Och då blir man mer glad när folk inte uppnår för att man själv inte har gjort det. Jag tror att det är så här, det förstärker bara ens egen den här känslan. Ah, den lyckades inte och jag har aldrig försökt. Och det är så jävla skönt att se andra misslyckas istället för att bara våga köra all in.
Verkligen. Verkligen, ja.
Hur mycket hjälpte det här dig i din till exempel karate, om vi säger att du ändå blivit uppfostrad med det här typen av självförtroende?
Jättemycket. Alltså jag har alltid känt att min största styrka har varit det mentala, definitivt. I liksom... Alltså man, det är intressant också för att det är lite olika... Jag är lite nervös här nästan, sitter och pratar med sinne. Nej, men det är lite olika i olika situationer för mig. Till exempel så är jag ganska nervös ibland i sociala sammanhang på vissa sätt. Sen är det knutet till en specifik grej som jag vet att jag är bra på. Då finns det ingen gräns på mitt självförtroende, om det makes sense. Så exempelvis i karate, när jag börjar känna att det här är jag fan bra på, då finns det ingen gräns på liksom den känslan i mig själv. Jag känner att jag kan ta vem som helst. Det handlar ju bara om att du måste göra exakt rätt, det är exakt rätt timing. Det kan man inte alltid göra, men jag hade alltid vetskapen, till exempel i matcher, att så här, även om någon är mer meriterad än mig, så finns det alltid ett litet sätt för mig att vinna. Och ibland lyckades jag ju hitta det liksom, då. Och det är väl samma liksom, i det jag gör idag och allting i MMA-världen liksom, att om jag känner att jag kan skriva en artikel bättre än någon annan, då känner inte jag någon osäkerhet, ska jag skriva så, eller jag känner så här, nej, vadå, jag bedömer att det ska vara så här, eller alltså du vet, så att ja, det har väl hjälpt mig jättemycket, är väl svaret liksom, absolut, att man har självkänslan i sig och att man tror på det man gör.
Ja, för osäkerhet, det kan ju verkligen förpesta totalt om man börjar bli lite osäker på någonting. Som du säger, ska du skriva en artikel men du börjar tvivla på din egen, ja, men antingen liksom den teorin du vill framföra, då är man ganska rökt. Det gäller ju att tro på det till 100%. Det är som ibland när folk börjar argumentera emot, till exempel Klas, vi är inne på McGregor, det är där mest argument kommer. Så just efter Conor och Khabib var det många som ville skriva till mig, och då vet jag att det var en person som då skulle förklara för mig varför Khabib, allt han gjorde var egentligen rätt.
Mm.
Och jag skrev bara, jag håller inte med. Jo, men du måste se hur det här. Jag bara, ring en polare.
Mm.
Du får jättegärna tycka så här. Jag bryr mig inte om du tycker så. Nej. Det är helt okej, men respektera min åsikt.
Precis.
Och lämna det där bara. Jag är inte här för att bli övertalad av någon. Du är där för att övertala eventuellt en polare. Jag antar att du också råkar ut för de här.
Och jag kan relatera till den situationen jättemycket där, för att jag tyckte att vad fan är det här? Jag blev lika, alltså så här, precis som Dana White sitter och du vet, folk, vissa kanske bara, vissa han är egentligen jätteglad, alltså jag lovar, han var fan lack på riktigt alltså på den presskonferensen, därför att man måste förstå att Dana White har varit med och gjort den här sporten rumsren, så att det där var genuina känslor, och jag kände nästan lite likadant när man sitter här i Sverige liksom. Jag var så här, det här är fan inte okej liksom. Och vad är det för sandlådefasoner, du vet, så att jag ska inte ens däcka innan jag skriver den här, alltså visa att det här är inte bra, och går ut och skriver en krönika liksom, och så här, det spelar ingen roll några liksom circumstances eller hamburgare eller någonting, så här får det inte se ut liksom. Och det var typ, du vet, hur många som helst som tyckte det ena och det andra, jag skiter i, jag bryr mig inte ett skit vad folk skriver, därför jag läser kommentarer och reflekterar. Finns det en poäng som jag kunde ha tillfört, alltså alltid, men jag låter mig inte liksom, alltså jag blir aldrig osäker på min grej för att någon skriver något i ett kommentarsfält, men man blir lite, ibland kan man bli lite irriterad, det blev ändå också i den situationen, så att absolut, men man måste tro på det man gör, och man är där man är av en anledning också, och man värderar en, alltså man, innan man gör, säger en sak eller skriver någonting, då tänker man ju från olika synvinklar liksom, och gör en bedömning, och sen får man ju stå för den, som i många andra situationer, och så att så är det ofta, och det kan vara populärt eller opopulärt, och det lärde jag mig ganska, jag kommer ihåg när jag var liksom praktikant på MMA-nytt, då började så här, Mastak ringde mig någon gång och bara, fan, du vet, så jag såg att Mastak kritiserade dig nu för det här, så är det okej, okay, typ. Och jag var så här, fan, jag skiter i. Alltså, då får vi skriva vad de ville. De kommenterar min artikel. Alltså, egentligen, ibland får man se det på det sättet också. Sen kan det vara jättehärliga folk som kommenterar och så, alltså sådär, men jag har aldrig haft, jag har haft ganska tjockt skinn på det sättet när det kommer till kritik och tåla det och kunna ta liksom beslut som inte är populära.
En av de roligare grejerna jag har här berättat om flera gånger i podden, för jag tycker att den verkligen är helt komisk. Det var en person som skrev när jag var programledare för MMA-panelen att men Paul är bög, det syns så tydligt på hans backslick och han gillar det här och det här och det här. Och någon går då in och skriver till henne, men vad vet du om det? Ja, men det syns så tydligt på honom. Och då skriver den andra personen, men jag tror att det är du som är bög. Varpå den här personen blir jättestött. Och du vet ingenting om mig, hur kan du skriva att jag är det? Och då är det på dödskratt. Tänkte, vänta nu, du har en åsikt om mig sen när någon säger att du är det. Nej, då, det fick man inte göra. Det var inte okej att påpeka det. Men, men det är det, jag tror samma, återigen tillbaka till det här lite med jantefolk. Folk gillar att ha en åsikt och det är väldigt lätt att sitta och spela Allan online.
Mm.
Förr i tiden satt man hemma med en åsikt och dagen efter hade man glömt att man hade en åsikt för 20 timmar tidigare. Men idag så har man en åsikt och 20 sekunder senare så finns den istället ute för hela världen att se. Det är väl ett jävla stort problem på ett sätt, som jag säger.
Så är det definitivt.
Men du har aldrig gått in och förklarat för folk att de har fel eller du skiter
jättemånga gånger. Nej, hörru, hur många gånger som helst. Men det är för att det tar en njutning i nästan. Och helt ärligt, flera gånger har jag fått folk att för att det handlar inte för mig om att banka ner varför de har fel. Det handlar snarare om att belysa eller så här, ge en mer nyanserad förklaring till hur jag tänker och på det sättet sammanföra att det slutar med att säga, fan. Alltså nu när jag läser, du har fan en poäng, du vet så här, jag förstår hur du tänker, kanske inte håller med om allt, men du får fan ha en trevlig helg, eller alltså, förstår du? Sen kan man inte alltid lägga tid på det, men alltså jag har snarare framförallt, alltså så här, eftersom jag ändå började på MMA-net också från kommentarsfältet, så hade jag alltid en annan respekt, tror jag, för de som skrev, för jag kände mig som en av dem väldigt länge och liksom tog diskussioner med folk och förklarade och var alltid där och tyckte att nej, men det ska man göra, jag är öppen och står för liksom hur jag tycker och tänker och så får de ha sina åsikter. Så att liksom jag går sällan in i någon så här tjafs med någon, men ha någon, alltså, tillföra nyans tycker jag alltid är bra nästan.
Ja, jag tror för min egen skull säga ändå, jag har varit otroligt skonad, måste jag säga, från skiten. Det har dykt upp något någon gång, men annars är jag ju otroligt skonad ifrån folk som har en massa åsikter. Ja. Jag tror kanske det är lite det, jag får nog känsla att du är det. Jag tror att om man är avväpnande när man syns i bild, som vi båda har gjort, då tror jag också, jag tror att folk, då går man inte på samma sätt. Jag tror att det kan bli lättare att attackera bara en text kontra en person som du har sett som är men bara liksom en ganska simpel och avväpnad person. Och jag tror att vi båda är det när vi väl syns. Vi står inte där och bara, nu gör det, jag show här, let's go.
Nej, tvärtom. Man har väl, jag väl vuxit alltså, så här, någonstans liksom, och det där är också intressant för att liksom, alltså jag var ju fan skitnervös alltid när jag stod framför kameran och sånt där i början när jag höll på med journalistiken. Det var ju någonting som jag verkligen fick överkomma. Alltså så här, nu är man väl lite mer avslappnad och bryr sig inte lika mycket om man skulle göra bort sig på något sätt eller sådär. Så att nu kanske man har lite mer av den där kaxiga framtoningen ändå och du vet, har lite kul framför rutan liksom och sådär. Men alltså shit, jag tyckte det var så läskigt att göra intervjuer och sånt här i början till exempel framför kameran. Därför att min största mardröm var att jag skulle liksom frysa och inte veta min nästa fråga typ. Och det hände också till exempel, jag kommer aldrig glömma när jag satt med Carl Albrektsson och bara började svamla liksom, för att jag var så här, jag var så rädd för det att jag kunde knappt lyssna på vad de sa så himla mycket, för jag var tvungen och jag satt och fokuserade på att nu måste jag ha min nästa fråga redo. Sen är liksom på något sätt alltså man blir ju skolad liksom och lär sig och sådär och nu är det väl mer att nu har jag fick ju alltid ha en diskussion med någon, till exempel om jag intervjuar någon, jag ser det som ett samtal mer än en frågeställning eller liksom frågestund, hellre att det ska vara lite back and forth och liksom levande, och sen behöver det inte vara helt jävla perfekt varje gång liksom, utan det är lite mer min stil nu för tiden liksom.
Jag tror man kommer in i det där och det märks så tydligt när vissa som intervjuar har de här fem frågorna och de ska ställa de fem frågorna för att de missar så den bästa följdfrågan.
Verkligen.
Det är som nu till exempel när du och jag sitter och pratar, det andra skriver upp egentligen vad vi har pratat om, inte vad vi ska prata om. Jag försöker bara hålla så här, okej, det här måste jag skriva upp i synopsisen sen. Jag vet, det var en kille som jag intervjuade som sa det, han bara, fan, jag var så jävla oroad hela tiden för ditt papper var bara blankt. Jag tänkte, vad ska han fråga nu? Och tänkte, nu måste ju samtalet ju vara slut, men så kommer du hela tiden med en ny fråga. Men det, jag älskar följdfrågor.
Ja, men det,
det är där det riktiga samtalet ligger. När det dyker upp någonting så kan man sticka vidare.
Verkligen. Inget scripted eller liksom så här, utan exakt, det ska vara levande och så får man se vart det landar, känner jag.
Vad är planerna för dig nu?
Ja, alltså det är ju så här att nu efter nästan 6 år på MMA-nytt så har jag och Johan Taliercio, min kollega därifrån, vi lärde känna varandra liksom väldigt nära över tid när vi jobbade tillsammans. Han kom in som praktikant så som jag gjorde, fast han var då på journalisthögskolan och kom in den vägen och skulle ha praktik. Så jag har varit lite av hans chef slash vägledare i början, och sen så liksom han stack tillbaka till plugget, kom tillbaka till sidan, för jag var så här, fan, den där Johan, han var ju bra, ska vi inte dröva han till sajten liksom. Så han kom tillbaka och vi har ju liksom, vi har utvecklat ett väldigt nära band och nära samarbete och vänskap och allt det här över tid liksom. Du vet, när någon nästan dens, liksom man kan hamna i flow tillsammans med någon och man kan fylla i varandras luckor och alltså den typen av drömsamarbete liksom. Så att vi har liksom över tid, det har varit mycket så här, vet, jag är aldrig den som vill sitta och klaga och ha sig, utan man tittar framåt och vi, i slutändan så har det blivit så att vi har ju haft lite av den här liksom, de stora rollerna på MMA-nytt, och det har nått sitt slut nu. Vi har bestämt att säga upp oss med omedelbar verkan och nu så kommer vi starta en helt ny sajt tillsammans, där vi går ihop som delägare och faktiskt äger vår egen sajt som vi gör allt det här jobbet för, som heter frontkick.online. Och hela målet med det här är att höja hela svenska mediebevakningen av kampsport och MMA. Ta det till nästa nivå, gör det snyggt, ge fighters plattformen de förtjänar, göra välproducerade intervjuer, göra det som vi vill göra för oss och för sporten istället för att jobba för någon annan och hela tiden känna att du liksom, ja, men du vet, det är någon annan som sitter och plockar ut mer av ditt jobb, det som du gör liksom. Och du blir någon annans spelpjäs liksom. Nu är det vi som har ansvaret på våra egna axlar och vi gör det här, det känns stort, det här är någonting vi har drömt om länge. Och nu har det blivit verklighet. Vi är verkligen... Det har varit en tuff period för att komma hit. Alltså, det är det jag tror inte många förstår, hur mycket som går in i det liksom, och hur mycket man har lagt ner för den här drömmen och, om sporten som man har. Liksom, någon där visionen på något sätt. Och få det att funka. Liksom, alltså, du vet, folk tror att man lever något glassigt liv för man är på någon resa i LA kanske eller någonting. Och, du vet, fan, jag bor hemma fortfarande liksom. Jag har inte fått valuta för den här mer än heltidstjänsten som jag har haft i flera år. För att, du vet, dator, alltså nyheter sover inte. Jag har gått upp mitt om nätterna, skrivit grejer, du vet, alltså lagt all min tid de senaste åren på det här för att bygga upp någonting. Och nu tar vi det ansvaret själva och gör det. Och vi har liksom, vi har lyckats skapa oss bra förutsättningar för att bygga någonting som ska vara, som ska bli stort, för inte bara för oss liksom. Det enda vi vill ha, det är att vi ska kunna tjäna dräglig lön så vi kan, du vet, fan, ha råd att betala sina räkningar liksom. Resten, det är för att bygga upp hela sporten, för att göra det större, för att ge svensk kampsport den här plattformen som den förtjänar liksom. För att det är fortfarande så, mainstream media liksom, det börjar bli annorlunda, men det är fortfarande lite så här, det är ett svalt intresse. Det är mer täckning runt typ, ja, men du vet, skidskytte typ, än så här, eller alltså, fast internationellt sett så är alltså, du vet, det är det där, du vet ju själv med kampsporten liksom. Det är en process fortfarande. Och samtidigt, de här medierna som ska fylla tomrummet, de liksom håller inte riktigt måttet, känner jag. Och nu vill vi göra någonting som håller måttet. Så det är det som vi vill göra. Och det är det som vi ska göra. Och, eller håller på att göra.
Ja, men spännande. Det här avsnittet kan ju då se till er som lyssnar har spelats in tisdagen den 8 december. Det var alltså i förrgår då som ni valde att säga upp. Det var på söndagen typ.
Vi sa upp oss egentligen i fredags. Ja. Sen så släppte vi nyheten på söndagen då.
Just det.
Nu sitter vi här på tisdagen och det är nästa tisdag som vi lanserar det här.
Ja, men det är spännande. Så att när den här är släppt så har er sajt har den rullat i några veckor. Så nu får ju ni som redan följer sajten då en liten så här, aha, var det så här det gick till när den kom igång?
Jajamän.
Men jag tänker också lyfta lite det du säger om medier och hela den här biten med MMA. Det känns som att vi alla är på ett sätt så här pionjärer just nu inom MMA för att det är en sån ung sport.
Så är det verkligen.
Vi som jobbar med den och kommer jobba med den länge i framtiden så kommer man se... Ja, kolla här var de som ändå kämpade. Mm. Sen handlar det nog lite om så här, jag tänker att fler medier behöver få in typ en Petter som precis. På SVT som verkligen är passionerad till MMA som väljer också aktivt att skriva om det. Och det är det jag tror saknas i till exempel Expressen eller Aftonbladet eller de andra, att det finns någon så här genuint verkligen gillar sporten och så här, men det här vill jag belysa, nu kommer jag kommer skriva en artikel om det här.
Verkligen.
Så vi får ju hoppas att det börjar dyka upp även på de fronterna. Jag vet att det finns några
Petter som... är grym alltså. Ja. Men det är också det här liksom att många ögonen på, nu har de hittat att UFC är spännande, men allt annat liksom, alltså kolla på andra sporter. Där ska du vara hela, du vet, ner till ungdomarna och hela rubbet och alla divisioner, du vet, jag följer inte ens någon annan sport, men du förstår vad jag menar. Medan här är det bara typ någon vinner en titelmatch, ofta så här Petter och SVT gör schyssta grejer, de ligger mycket längre fram än andra medier. Men det finns mycket att önska hos alla, tycker jag.
Ja, det är det jag menar. Vi får hoppas att det dyker upp de här sportjournalisterna som verkligen är passionerade till sporten. För det är i slutändan det som behövs. Det är den typen som verkligen behöver komma in.
Precis, men det här är också så här, du vet, istället för den här mentaliteten att man klagar på vad som inte finns, så är jag lite av inställningen att då får man göra det själv. Liksom.
Ja, absolut.
Vill ha någonting, du har själv möjligheten att gå och styra upp det och... Till exempel på den lokala MMA-scenen. Alltså det är ju ett mission som vi har haft under en lång tid. Jag och Johan och Stefan Romare och sådär. Att så här, det finns mycket att hämta här. Landslaget, det var ingen som brydde sig om landslaget i Sverige. MMA-landslaget, ja det är amatörer, tänkte man sig. Och så börjar man, men hur kan vi få folk att förstå att Sverige är ett av de bästa länderna i MMA i hela världen? Okej, men vi börjar ge dem utrymme. Vi börjar gå och intervjua dem. Stefan gjorde ett hästjobb med det där i början innan någon annan brydde sig om dem. Det var liksom en liten notis. Ja, nu har Sverige vunnit VM-guld. Alltså så här, men inte mer än det. Vilka är de här atleterna? Så det började där och sen, liksom, det säger inte jag att vi tar på oss ansvaret. Det är jättemånga som har gjort jättemycket för det här. Som börjar arrangera de här typerna av galorna. Men det är lite så här, man gör sin roll i det. För att när de börjar få en plattform och folk börjar se, jaha, fan, de är och intervjuar dem helt plötsligt, det finns någonting där, det här är någon form av sportprofiler. Vi börjar skriva om Fight Club Rush och sådana typer av galor. Jag tror liksom någonstans går det här in i också att Alexander Gustafsson går i pension. Då blir det också så här ännu mer, ja men vilka är nästa stjärnorna då? Så då blir det ännu mer, och då är vi så här, redan där som med A-klassen då. Alltså amatör MMA. Jag kallar alltid A-klass för att få bara sätta det i folks hjärnor. Att så här, där är A-klass, där är bra atleter på högsta nivå. Liksom. De tjänar bara inte pengar. Och de har benskydd på sig. That's it. Det här är riktiga MMA-fighters. Och då kan man plötsligt vara där redan då. I början, innan de ens är proffs. Och visa att här är en talangfull fighter. Börja följa den liksom. Och sen kommer den in och gör proffsdebut. Och får mer intresse och det, liksom, det smittar ju av sig, så att sen när vi har sådana som Tobias Harrila, Adam Westlund som vi har följt hela vägen upp liksom, då blir de med även andra medier mer intresserade. Så att det handlar ju om att man går in och tar sin roll på allvar, gör sin del och då blir det den här snöbollseffekten. Så att det är lite så jag tänker.
Nej, men jag tror också på det. Det tror jag verkligen. Och det är en otroligt spännande tid som vi lever i just nu med hela... Ja, men det växer. Det märks bara de senaste 4 åren när du har vuxit. Jag tror att de kommande 5 kommer att växa lika mycket.
Verkligen.
Men vad har du mer för intressen utanför MMA?
Ja, vad har jag för intressen? Jag gillar att åka bräda på somrarna. Och ja, jag är ganska så här, vad ska man säga? Nu, det känns som att det mest är MMA som äter upp ens liv just nu. men typ, ja, alltså jag är fortfarande karatedomare ibland till exempel. Det ser jag väl som en liten hobby, koppla bort MMA lite grann typ. Jag är ganska så här intresserad av typ, alltså samhällsfrågor. Det är konstigt för jag är så här ganska, alltså jag gillar det, lite emot maskineriet och systemet, eller vad man ska säga, alltså så här, inte för att låta som värsta hippin, men alltså lite så. Men jag ändå följer det jättemycket politik och kollar på debatter, alltså såna här saker, läser på om saker och ting liksom, och så jag är ganska så här, jag är intresserad av samhällsfrågor och följa utvecklingen i samhället och reflektera kring vad olika saker leder till. Jag ska säga att jag är ganska nyanserad som människa på ett sätt att jag gärna tar en liten sån här, har en liten överblick över liksom hur saker och ting går ihop. Så att det är väl det. Sen, ja, vad ska man säga? Det finns massa mer intressen givetvis, men
vad är det för samhällsfrågor du brinner för just nu? Vad är det du tittar ur det här större perspektivet?
Alltså jag brinner väl inte för en samhällsfråga på det sättet, utan jag följer mer andra som gör det och ser vad deras brinnande intresse får för kedjeeffekter i samhället, skulle jag säga. Jag är ganska simpel. Jag är så här, jag tycker väl att alla ska få göra lite som de vill. Jag vet inte vad man ska beteckna mig som liksom, men jag är ganska så att jag är för frihet liksom, och individuella val, vad det innebär.
Vad är frihet?
Frihet är väl få liksom få bestämma själv. Få göra det man känner för och få känna att det är okej på något sätt. Och eftersom att jag, som jag sa tidigare liksom, jag kommer från en alternativ bakgrund. Jag har aldrig känt att jag riktigt, alltså nu är det väl mer så här, nu skiter jag i vad folk tycker. Jag gör det som jag gör, jag tycker det är bra liksom, och går efter det mest. Och då brukar man hitta ganska sköna lirer längs vägen. Men typ när man var lite yngre så här, jag kommer ihåg när jag var i Amsterdam första gången och jag bara, shit, alltså så här, det finns ställen i världen där det typ, jag är normal. Eller förstår du vad jag menar? Det är så här, mitt bara avslappnade sätt är liksom, det här är det normen. Fast inte i Sverige. Alltså, så det var en jättestor skillnad för mig som fick mig att älska, alltså jag älskar Amsterdam, jag älskar känslan i hela staden. Och där kände jag väl att så här, folk är lite friare och mer avslappnade. Samma när man varit i USA. Folk är lite mer så här, ja men du vet, man respekterar varandras sätt att vara på. Så att lite så. Jag är väl lite så här, ibland har det känts att man inte platsat i Sverige på hur man är liksom sådär. Men jag tycker väl samtidigt att det är väl också, man får vara en liten bidragande anledning till att det saker och ting kanske förändrar sig, istället för att allt ska vara serverat till en liksom.
På vilket sätt känner du det? Att du inte riktigt har platsat, om vi kan fördjupa oss lite i den.
Det är intressant. Alltså, ja. Ja, det känns bara så, jag tror att det är från början vart man kommer ifrån. Att liksom när jag var liten så hade jag dreadlocks tills jag var 13 år, för det var våran kultur att ha det. Jag var vegan liksom jättelänge. Alltså, och liksom, jag fattar ju att mina föräldrar var inte som någon annans föräldrar. Alltså, så här, så att, sådana grejer gör att redan i plugget blir det ju annorlunda. Och sen följer väl den känslan med lite grann, tror jag. Och sen har jag väldigt många liksom, på något sätt, åsikter om saker och ting och sådär som är inte är normen liksom. Så att det är väl så enkelt som att du hör inte till normerna som de flesta följer, typ så, tror jag.
Det är intressant det där, vilka normer, vad som är det normala.
Ja.
Nej, för det är något jag tänkt väldigt mycket på. Vad är egentligen det normala? Vi utgår ifrån en punkt att det här är rätt och det här är fel, och då kommer vi in på mycket moral och etik och hela den biten. Och vad är egentligen moral och vad är etik? Och vem säger att det här är rätt och det här är fel?
Precis. Alltså det varierar ju beroende på vart du är liksom. Så att det är bara sånt som växer fram. Mm. Och sen så återstår att se var du dyker upp i hela röran liksom.
Läser du mycket?
Nej.
Nej.
Jag känner så här att jag borde göra det, och jag vet att det är bra att göra. Men jag har svårt att ta mig in i böcker. Och jag tror att det är för att mitt liv de senaste åren har varit fylld av väldigt mycket stress. Jättemycket stress. Så att jag, liksom, jag har ganska svårt att tillåta mig själv att koppla bort allting och känna att jag förtjänar att sätta mig in i till exempel en bok och luta mig tillbaka. Utan jag alltid säger att jag liksom, man känner att man ska göra någon, man har någonting man behöver göra liksom, och sådär. Och det, man blir väl lite skadad kanske också av att hela tiden jaga nästa nyhetsrubrik liksom. Det blir ju hetsigt och stressigt, så att jag känner så att jag det här med böcker, jag har en fet samling av böcker som jag ska komma till. Till exempel, senast fick jag en bok skickad till mig av Sargon de Basso som jag jobbade för förut. En liten snutt, en advokat. Han har skrivit en bok och jag tycker han är jätteintressant liksom. Men jag har inte läst mer än några sidor. Och det är så här, sorry, alltså, jag försökte. Men jag kan inte hitta tillfällen ännu och slappna av tillräckligt mycket.
Tar du in annan information då? Om vi säger, liksom följer du, jag vet inte, YouTube eller vad man nu ska kalla det, andra medier? Och...
Absolut, läser medier, alltså läser jag ju på... Precis, läser medier jättemycket, lyssnar på poddar och väldigt mycket olika perspektiv. Höger, vänster, alltså rubbet, förstår du vad jag menar? Och de som är utanför bubblan och allt möjligt. Konspirationer och de som är raka motsatsen till dem. För jag kan alltid göra min egen bedömning och jag är väl liksom... jag började kanske liksom att bli färgad åt det flummiga hållet från mina föräldrar. Sen skiftade jag över som någon slags revolt och blev väldigt så här... du vet, ja, men man ska förhålla sig till fakta och till 100% och allting är kanske, ja, men så här, det normala var det som jag strävade mot för att använda det uttrycket. Och sen landade jag någonstans i mitten tillbaka i mig själv liksom. Och jag har svängt ner i konspirationsträsket när jag varit yngre, du vet, alltså så här. Ja, men det är sånt som du tycker är jättekul, chemtrails och rubbet, alltså rubbet, verkligen. Och landat någonstans i så här. Nu bedömer jag att jag är ganska bra käll. Jag kan väga saker mot min egen magkänsla och även liksom, vad finns det som tyder på det här? Och ofta landa i, ja, men någon så här, en ganska nyanserad uppfattning om min omvärld på något sätt. Och jag är ganska försiktig att dra för stora slutsatser om allting också. Jag tycker inte man behöver göra det. Utan ibland kan du kan vara öppen för att saker kan vara hur som helst. Du har ingen aning lika gärna. Så att... Lite ödmjuk till att livet är större än dig själv liksom.
Ja, jag tycker det är väldigt intressant. Jag har ju spelat in en podd om det här själv som heter just Konspirationer, där jag sitter i nästan en halvtimme och pratar om det. Men det som förundrar mig med, och i år är ju galet med konspirationer, ja. Alltså det är bizarrt, mängden av desinformation som hänger där ute. Men det som förvånar mig är, som jag säger också, på något sätt konspirationssidan har paketerat det väldigt bra, för att de har snott det spirituella. De menar att vi är upplysta, vi är lite speciella, för att vi vet. Och så kör de på det här, alla är får, de sover. Men jag skulle nog säga att många av dem som går ner i de här konspirationshållet, det är de största fåren själva. För de påstår att de är fritänkare, men de tar en otroligt ensidig information.
Alltså jag måste bara säga att, och nu ska jag outa han, men Seb bjöd in mig till en grupp på Facebook som heter Kontantupproret, så heter det. Kontantupproret, vi måste ha våra kontanter. Och jag var så här, du vet, det jag fortsatte att få uppdateringar från det där, för att det var så här att jag inte hade svarat ja eller nej. Och jag är så, alltså helt ärligt, jag kan tycka att det är intressant. Och för, det, som jag sa, jag lyssnar på allt så här. Så att jag gav det lite tid och bara, är det alltså någonting som, finns det något värde av att typ se det här perspektivet? Men det var som att, ja, alltså hela, det, allt är en konspiration. Att någon hade suttit och bjudit in typ hur många som helst i den där gruppen, och sen när Facebook säger att du kan inte bjuda in fler, då är det, åh, bojkotta Facebook, du vet, så här, nu försöker de censurera oss, alltså det var helt stört. Och jag satt där och bara, jag verkligen tänkte, bara, är det värt det för att det är så kul, eller gör det mig lite så här irriterad på mänskligheten? Och sen till slut tog jag beslutet att nej, jag tackar nej till den där gruppen. Jag kommer inte ens ihåg vad din fråga var, jag ville bara säga det.
Nej, men det handlar om konspiration. Jag minns inte heller, jag började skratta lite lätt här.
Men så här, det som du... jag lyssnade på din podd.
Ja.
Och jag, det gillar jag med dig. Du är väldigt så här, du väger saker och ting och du försöker någonstans landa i logik, men vara öppen för alla möjliga perspektiv liksom och sådär. Sen så är det så här att jag tycker ändå att det finns poänger i, alltså som göms i att så här, man typ by default blir paketerad i att nu är du höger liksom så här.
Mm.
Hur ska jag förklara så att det inte blir, alltså så här.
Jag kan dra en parallell där. Mm. Behåll din tanke.
Yeah.
För det jag har märkt med många av de här som är då åt det konspiratoriska hållet, det är att alla går åt samma håll och alla, helt omedvetet här i Sverige, hänger åt ett republikanskt håll, åt ett konspiratoriskt håll. Demokraterna är demoner. Republikanerna är skitbra. Och det är där jag märker att det blir alltid högerriktat. Folk här hemma märker det, för det var en tjej som också skrev till mig, men du vet, det var, jag vet inte vad det var om klimatfrågan, och då var det att det var en bluff, och sen var det att, du vet, kontanterna förresten, det får inte försvinna på grund av så fort jag går in i en butik och de säger att de inte har kontanter, då ska jag förklara för den i kassan. Så bara, du vill starta ett argument med en jävla person som sliter för sin lön. En person som inte driver företaget, som kommer få kicken om
det minsta. Ja, upp sina lappar, bojkottar.
Ja, helt snurrigt. Ja. Och sen tog det ungefär 5 minuter senare, så diskuterade hon om massa mord som Clintons hade gjort. Och då var jag så här, ja, och nu är vi där igen, att republikanerna är skitbra. Och personen har inte ens märkt att det är det den gör. Och alla som är så här, jag tror inte på klimatet. Clintons är the bad guys. Bill Gates, han är en ond jävel. Okej, det går alltid åt samma håll.
Någonstans är jag bara så här, jag tror att det där har vuxit fram över tid. Och när jag upplever att när jag började intressera mig för liksom alternativa sanningsbilder, eller vad man ska säga, på alla möjliga olika sätt, då var det mycket mer utspritt. Så att det här är bara några år sedan. Alltså. Då var det liksom att du kunde vara på en alltså du kunde typ... Ja, men alltså så här, det var så himla utspritt. Vissa kommer fram till att de ska bli nazister för att de kommer, alltså du vet, medan någon annan kan gå i en helt annan riktning så här. Och nu känns det som att det där har sammanförts mer och blivit mer åt Trump-hållet. Och liksom med Alex Jones och hela den där biten. Och folk är inte tillräckligt nyanserade för att fatta det själva, precis som du är inne på. Men med det sagt så tycker jag synd också, därför att det finns mycket som är sant. Alltså så här, med typ, jag tycker att det är helt sant att media är väldigt vänstervridet. Det tycker jag att det finns stora belägg för i Sverige, i USA, alltså på väldigt många sätt. Är det så mycket som det påstås? Ja, det vet inte jag, men alltså det är det ganska mycket. Och det finns flera anledningar till det. Till exempel alltså så här med typ feminismvågen och sådär. Jag vet ju själv som media, du får klicks för att du provocerar folk. Så att det kan också färga hur media, men det blir i slutändan, kan det ofta landa vänstervridet. Och sen så blir det, går det perioder och sådär. Men typ, alltså så här, det finns poänger. Och jag vet inte hur mycket man ska gå in på, men på något sätt så är det synd, därför att så här... På något sätt har det lyckats bli så att man med det här då ska stötta Trump, typ så här. Jag fattar inte hur det kunde bli så, därför att det var ju långt, alltså så här, jag är sån där som jag ogillar all politik liksom. Jag tycker att det är så fånigt, och du har två liksom jubelidioter, och varför skulle den ena vara bättre än den andra när du ändå märker att ingen tar sina egna beslut ens, eller du vet, det är så mycket. Men på något sätt har de fått folk att supporta en kandidat med det. Jag förstår inte ens hur det går ihop med mitt eget huvud, men det är lite där vi har landat idag. Så att jag känner, och där återigen, jag platsar inte någonstans liksom. Jag är utanför hela den här bubblan, känns det som, och bara tittar hur, och det är det jag menar med att jag analyserar hur det ena leder till det andra, hur folk interagerar med varandra, och bara, i år är det helt galet. Helt plötsligt har det typ, alltså du vet, så här, ena säger att det är peaceful protest, det här är bara peaceful, andra säger att det är liksom legister på hela, och så sitter de och den ena kandidaten kan inte säga law and order, därför att då blir folk arga på den, och Trump säger, alltså, du vet, så här, de spelar med folks, det har tagit sån himla utveckling på ett så galet sätt.
Det har blivit helt extremt. Angående medier.
Och jag försöker att inte gräva ner mig i det här längre, ska tillföra. Därför att jag tycker det är intressant att liksom analysera lite grann, följa lite grann, men alltså här, inte gräva ner sig i någon jävla rabbit hole liksom.
Nej, men där är vi lika. För jag gillar att titta på det. Jag gillar att titta på effekten det har på folk. Men jag vill bara dra en punkt där på medierna. Att vissa medier är vridna åt ett håll, det har egentligen aldrig varit en hemlighet. Jag tror bara att folk helt plötsligt har börjat upptäcka det.
Ja.
Men det har alltid varit så.
Ja,
sen typ har det ju jättehöger extrema som kommer vinklare som fan att sitta och superkonservativt. Så alla medier finns där ute. Det är bara att de som har varit ute i offentligheten då kan ha varit visst. Ja, vissa säger väl att några på DN är väl mer extrema åt höger. Det där tror jag alltid att vi kommer hitta. Ja. Och sen har du, som du säger, clickbait, det köper jag. Vissa artiklar skrivs det mer om. Men som till exempel när Epstein dök upp så började folk hävda att media skriver inte om Epstein och de skriver inget om Nexium. Och de skriver, de har skrivit om allting. Allting har stått. Däremot kanske inte Aftonbladet kommer sitta och pumpa dagligen om Epstein. Men tittar du kan gå in på YouTube och du kommer hitta varenda jävla lokal amerikansk nyhetssändning kommer någonstans surra om Epstein och allt som har dykt upp. Men då sitter folk med någon konspirationsgrej. För det var en kille som löpte så här. Mainstream media skriver inte om Nexium, Epstein, katolska kyrkan. Jag bara, vad snackar du om? Alla de här grejerna kom först och främst ut i stormedia. Det är Boston Globe som sprängde hela katolska kyrkan. Vad är det? Mainstream fucking media. Det har gjorts en film om det som till och med har vunnit Oscars med Mark Ruffalo som tar upp.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och visa hur de här grävande journalisterna jobbade. Så att folk, och det är det som jag blir frustrerad över, att folk kommer med en åsikt utan att fan ha läst. Jag har sagt det till folk, har du läst vanliga medier? Nej, jag skulle aldrig göra det, den är förvriden.
Men så här,
alltså, det står där.
För jag var lite konspiratorisk, så jag, alltså här, för att enkelt förklara hur jag ser på saker. Jag tycker att du kan räkna ut, alltså genom att bara titta på hur kapitalismen och samhället är uppbyggt, ett företag och det är uppbyggt, vilken hierarki som finns där. Jag ser alltså dagens värld, globala värld, som ett enda stort företag. Det är uppbyggt på det sättet, liksom, det är så världen fungerar. Det gör att några kommer att ha absolut mest makt av alla i hela världen. Det är så det funkar. Och de kommer också vilja implementera sin agenda för hur, alltså så här, hur kan du få folk att göra som du vill? Det är egentligen, det är mycket det går ut på. Om du är en chef på ett företag och du har en vision, så här, hur kan jag sälja in det här till mina anställda så att de liksom för det här åt den riktningen som jag vill. Det är ju liksom, det är ju egentligen common sense. Och någonstans så känner jag att liksom det är uppbyggt för ett sätt att du kan dra i trådar för att påverka ganska stort i världen liksom. Så sen vem som gör det eller hur eller varför, det har inte jag någon aning om. Men jag vill bara komma till det, att jag tror att det finns någon typ av så här, någon typ av inte offensiv, men så här, det finns en tanke med att folk gärna får vara lite vilsna och bråka med varandra. För att det är inte lika lätt att kontrollera folk som landar lite grann i sig själva och är i kontakt med sig själva, sin spiritualitet. Alltså det finns mycket i världen som inte gynnas av det. Att folk skulle börja titta på Wim Hof och lära sig du vet, så här, ta kontroll över sitt eget immunförsvar, alltså massa såna här grejer. Det finns stora maskinerier i världen som inte gillar det, och det tycker jag, det är bara att titta på hur det ser ut. Sen liksom är det, står de och dyrkar satan och dricker blod då, eller alltså, förstår du vad jag menar? Fan vet jag, det kanske de gör. Vem vet, har du liksom, eller inte, förstår du? Det finns ingen, då sitter du och teoretiserar. Det tycker jag inte du ska göra. Varför ska jag göra det? Du har ingen aning om någonting. Du vet inte ens vem, vi är knappt vem du pratar om. Du har sett någonting på YouTube liksom som så här. Men någonstans, jag brukar mer landa i det spirituella. Och jag märker ju att det finns många grejer bara i det lilla svenska samhället som jag behöver tänka två gånger för att kunna landa i mig själv. Och man känner att det kommer nästan så här vågor mot dig. Nu vill någon att du ska göra så här. Och jag tänker alltid, men borde jag göra det? Nej, jag tycker nog, eller så här, massa små grejer liksom. Så att jag försöker alltid, jag är ganska bekväm vid det här laget att vara mig själv. Jag tycker alla ska vara det, för att då uppnår man någonting bättre. Man kommer på sin väg liksom. Kanske låter jättekonstigt.
Nej, jag har jättemånga grejer att packa upp i det här. Så jag kommer börja med en. Har du sett dokumentären om Rupert Murdoch?
Nej.
Som äger Fox, som äger väldigt högerextrema, inte högerextrema, högerriktade sidor ska jag säga. De är inte högerextrema, högerriktade sidor. Se den, den finns på SVT.
Okay.
Där får du verkligen se en person som har börjat med att köpa en viss tidning och sen bara köpt mer och mer och mer. Han är dels ägaren av Fox, som vi vet alla hur Fox är och åt vilket håll Fox går. Då. Så där har du istället då motsatsen till den vänster som du körde på då.
Sen, precis, jag säger inte att det inte finns motpolen.
Nej, jag fattar. Men det är en extrem motsats istället som får väldigt stort genomslagskraft och är jättesupportet av Trump och hela. Och förklarar då att covid inte är någon fara. Och så
precis.
Men det jag tänker lite på de här som nu är inne då i lite den konspiratoriska sidan, att till exempel G5 är superfarligt. Corona är helt ofarligt. Använda maskar är en förslavning och alla är så korkade som inte inser hur samhället försöker förslava dem. I att någonstans också så glider de ju så långt ifrån det du tog upp på slutet. Att hitta sig själva.
Exakt.
Att vara i ro med sig själv. Utan de istället säger, nej, för jag kan inte använda mask. För att jag har hört på en sida och sett x antal memes om att det inte är bra. Så jag är i no mask club.
Jag brukar säga att folk blir vandrande slogans i USA i synnerhet nu för tiden. Alltså, det är som reklampelare för olika intressen. Liksom. Och så går de runt och är bara en embodiment av det. Liksom. Vare sig vilken sida du är på.
Jo, men det är det som är snurrigt, för jag tror att många av de här pratar om någon form av frihet och är inte ett får, och det är därför jag menar, för mig blir de oftast de största fåren, för de fattar kanske inte att, som fan var det för, vänta, jag måste tänka, för det var just i samband med corona, och då var det bara, men det här är egentligen bara en stor mörkläggning för det här, och det ska bara skapa i princip desinformation för att vi ska inte titta på typ så Epstein liksom. Ungefär, det var något sånt, bara helt befängt påstående. Men de frågar sig aldrig, vänta nu, är det jag som egentligen kanske här blir lurad? Att jag kanske istället sitter och tittar på allting på Epstein och helt plötsligt går folk i min familj och dör av corona. För att jag tycker att nej, för fan, det här är inte så farligt som det ska vara. Jag tror att det blir ett jävla bryskt uppvaknande för en del som till slut får det här också.
Ja.
Och sen helt plötsligt så är det så här, oh shit, det kanske inte var så som jag har gått runt och hävdat i nästan ett år. Liksom.
Nej, alltså, och där är jag så här, där vill jag också ändå vara nyanserad på ett sätt. Därför att både du och jag har fått corona och det var ingen rolig upplevelse.
Jag fick det ju här inne också. Alla blev sjuka efter 4 dagar.
Precis. Så att vi alla vet ju att det var ju ingen kul sjukdom att få. Och vi är ju unga och starka liksom, så att det finns ju de som drabbas hårdare. Samtidigt så är det ändå så här att det finns många frågetecken. Varför, jag tycker det är helt legitima frågor. Varför pushar man inte jättemycket om immunförsvar och såna här grejer? Och vad kan du göra själv liksom, för att faktiskt förebygga någonting? Samtidigt finns det också legitima frågor vad som är rättfärdigade insatser för, och liksom hur mycket det finns jättemånga sjukdomar, alltså inte för att gå in på det för mycket, men jag säger bara, det finns legitima frågor för allt det som håller på att hända i världen just nu, och jag säger inte att jag har något svar överhuvudtaget, så att jag undrar om vissa typer av approacher. Så att Jag har också svårt för att glida över för mycket och säga att jag har haft det och det var inget kul, så att det är jättebra att stänga ner allt och, eller förstår du?
Utan, jag tror att det är där folk är fel, för folk drar i för stora växlar åt ett håll.
Exakt.
Och det är inte det man behöver göra. Jag är fortfarande glad över att vi har det fria valet. Samtidigt så har jag frågor, om man tittar på hur många som har dött här jämfört med andra skandinaviska länder, då får man dra en fråga, fan vad är det vi gör för fel? Men det känns som att folk går från antingen så bara för att man då tycker, jag tycker att det här är ett problem. Ja, du vill att man ska stänga ner allt. Nej.
Men jag har ju uppfattningen att så här, alltså den svenska regeringen, de gör ju bara det som efter att det blir en viss typ av frågeställning i media som gör om någonting som låter bra, fast det är en rekommendation som man får egentligen göra vad fan man vill ändå. Alltså det är så rörigt, det är ingen tydlighet överhuvudtaget. Andra länder har ju varit klara och tydliga. Nej, så här gör vi. Sen kan man tycka vad man vill om det liksom. Så att varför Sverige är, alltså varför har gått som det gått här, det kan man säga ganska tydligt varför. Vi har ingen tydlig hållning överhuvudtaget och ingen respekterar det som sägs. Eller alltså, tillräckligt många gör inte det för att det ska ändå bli kaos liksom.
Så jag tror att folk tittar på fel grejer, för jag pratade med två stycken superior som inte vill tro att corona är så pass farligt som det sägs.
Ja.
Och då var just, men det är bara att kolla på dödligheten liksom. Det är inte så farligt. Det var i princip svaret.
Ja.
Och då var det en också som visade SCB. Ja, men kolla här, liksom, här har du svar på att det inte till folk. Det har dött färre de senaste åren i Sverige.
Ja.
Ja, men du tittar ju på det ur helt fel perspektiv också. Det vi inte får glömma heller nu, på grund av restriktioner, på grund av nedstängningar, det gör att vissa människor som skulle dött på andra sätt, de överlever.
Ja.
Som till exempel då, så kommer jag in på bilolyckor. Right. Det kommer vara mindre bilolyckor i år än vad det har varit de andra åren. Det vet jag inte om jag tror på. Men då gick jag in sen på kvällen och kollade. Det har redan halverats.
Mm.
Bilolyckor är hälften.
Precis.
Död på arbetsplatser, den har inte varit jättehög. Men den är i princip också hälften.
Ja.
Det är väldigt många sådana faktorer som har börjat halverats. Plus att de säger också att de senaste åren så har vi gått ner i dödsfall i Sverige, för att, nu minns jag inte vilket, om det var 30- eller 40-talet så föddes det färre barn.
Mm.
Vilket gör också att det är färre människor som är i 70-80-årsåldern som kommer dö, och då sjunker dödsantalet. Då står det också att, men om några år kommer den att sticka upp väldigt radikalt, för att från och med slutet på 40 eller om det är början på 50, så föddes jättestora barnkullar. Och då kommer det sticka upp igen. Men att bara titta på en graf, som väldigt många gör, och bara drar en slutsats, det är helt fel. Du måste gå in och dissekera den där jävla grafen. Du måste kolla exakt hur många som dött, var det har gått upp och var det har halverats. Då Precis. Har du svaret. Men folk gör det bara enkelt. Bara, kolla här. Senast vem? Vi går ner.
Det är för att folk letar alltid efter någonting för att understryka det som de själva redan tror på. Så det är ju, vad säger man, vad heter det, bias någonting, confirmation bias eller något sånt där. Och jag är ju lite så här, jag har inget brinnande intresse för att rätta över, jag fattar ingenting om ett virus, förstår du? Jag känner så här, alltså visst, det är väl, det finns bra saker som att nu tar man mer ansvar för att tvätta händerna och visa hänsyn och hålla avstånd till folk sådär. Och det kan ju vara bra. Alltså så här, oavsett om det är covid-19 eller vad man nu pratar om, så är det en bra grej att få in i samhället. Samtidigt så har jag svårt för att någon ska säga vad man får och inte får göra. Det är rent av principiella skäl liksom. Och så på det sättet är man ju glad att man lever i Sverige faktiskt den här gången. När man liksom ändå har haft möjligheten att göra sitt med under ansvar liksom. Frihet under ansvar, det tycker jag det är som gäller.
Jag kan inte annat än att hålla med där. Och det är... Men sen kan jag väl tycka att det kanske som...
Men sen det är så att, mycket... Eller förlåt.
Nej, men jag kan bara känna att lite det jag kan tycka blir tramsigt här i Sverige, det är nästan när folk sitter och argumenterar varför man inte ska ha mask. Det är så här, först och främst, det finns ingen krav här.
Nej,
så
nej,
exakt, vad precis. Är det du egentligen argumenterar om? Du argumenterar för ett argument för att någon från USA har hävdat någonting.
Men där är det
för
att
mig blir bara snurrigt.
Vi importerar så mycket frågor från USA att vi liksom... Det är en helt annan...
Jag har tagit upp det. Jag hade faktiskt den diskussionen med en annan gäst in på. Det var verkligen att... Och jag har reagerat på det för länge sedan redan. Just för att vi lever genom internet.
Mm.
Vi får mycket mer information från deras medier och från deras så kallade influencers, att vi vet mer om vem som blev skjuten på en gata någonstans i USA än vad vi vet om en person som blev skjuten på en gata i Sverige. Vi driver en större kampanj om att någon fånge måste frikännas i USA än vad vi tittar på vilka som sitter inne under fel omständigheter här i Sverige.
Mm.
Den linjen har suddats ut totalt. Och det tror jag gör för att man ser den här medierna och då känner man. Men samtidigt så händer också de här grejerna, händer någonstans i Kina, i andra länder så händer det med. Men vi ser inte det och då reagerar vi inte på det här sättet. Men här får vi det här konstant. Oh shit, Kardashian delar det här eller den delar det här och nu brinner jag för det här. Uff, någon dog där, fan i helvete, det får inte ske. Det händer här också, men ingen belyser det. Men man sitter hela tiden och delar grejer som har hänt i USA.
Nu ska jag vara lite motsägelsefull här.
Go for it.
För att å ena sidan så har jag precis sagt att jag gillar samhällsfrågor och följer allt möjligt och sådär, vilket är sant. Samtidigt så läser jag inte så mycket nyheter. Jag kollar mest på Aftonbladet för att flabba åt deras rubriker med Johan och tycker det är jättekul hur de, alltså så här, rent arbetsmässigt så här, intern humor typ. Men jag fick ju vara försiktig med, och nu ska jag förklara hur det går ihop. Jag fick ju vara försiktig med att bara sitta och konsumera någonting som ger mig nyheter och intryck utan att själv välja vad, alltså så här, jag kan välja att nu vill jag intressera mig för den här specifika samhällsfrågan som jag typ över några dagars tid har märkt att det börjar bli aktuellt. Okej, varför tycker folk si? Varför tycker folk så? Då går jag in själv och väljer. Okej, jag lyssnar på den här podcasten. Jag kollar på det där inslaget. Men det känns som att vissa sitter och bara låter sig tryckas åt flera olika håll saker. Så här, och det där, nu är det en skandal där och nu är det så, du vet. Och jag fokuserar ju bara på MMA-världen 90% av tiden. Och sen så väljer jag den tiden jag har och ens tänka på den saken. Då fick jag vara ganska mån om att jag lyssnar på det här av en anledning. För att nu vill jag veta det här liksom. Och där tror jag många låter sig påverkas på sätt som inte är bra. För att någonstans så är det så här att du har så mycket att landa i dig själv innan du ens borde tänka på eller liksom reagera över så himla mycket annat runt omkring i världen eller ens i samhället här. Det finns så mycket i dig själv att som folk, de tittandes inåt en enda gång liksom. Så att lägg lite mer tid där känner jag, och det försöker jag göra så gott det går. Och då liksom det här, jag tror du kan relatera, många kan relatera till den här känslan av att komma i kontakt med sig själv och flow och känna att nu är man på rätt väg och liksom så här, saker börjar jobba för en och sådär, och man känner att man är på rätt bana och gör det som du kan som ligger framför dig istället för att fokusera på ett problem som finns hur många mil bort som helst. Förstår du vad jag menar? Liksom?
Nej, men, och då, jag var verkligen inne på det med, jag tror jag har lyft i den här podden också, att just när du blir då inskjutsad i det här konspiratoriska hålet.
Mm.
Det är så jävla negativt. Det är bara negativitet. Det finns aldrig någonting positivt. Det är bara negativt, negativt. Folk vill åt dig, bla bla bla. Det är det här och du är under kontroll hit och dit och hit och dit. Men det är egentligen den största distraktionen. För det gör också att det du själv säger, de som sitter och stirrar på det där, de tittar aldrig introspekt. De kollar aldrig inåt. De utforskar aldrig sig själva. De sitter bara och ser alla problem och alla hot som existerar.
Mm.
Men jag tror, skit i det där nu. Sluta titta på, sluta läs all den här skiten och börja istället rannsaka dig själv. För att jag kan titta på det, men jag gör som dig, jag tittar utifrån och jag ser bara hur alla sitter där. Den där hade mask, vilka får ni är som gör det här, jag känner bara okej. Och då kan jag verkligen bara känna, fast du är det största fåret.
Mm.
För du har inte rannsakat dig själv. Du sitter bara och har en åsikt som du har fått av en annan människa. Du är ett får. Där är du ett får, för att du vågar inte titta på dig själv. Och det är exakt det du säger. Och det är där som för mig, det blir bara... förlåt, men det blir så korkat. Och så sitter de i det här destruktiva hela tiden. Jag fick höra något skevt argument också från dem. Det börjar misstänkas att hela BML-protesten, det är egentligen bara en stor grej för att man inte ska titta på Clinton. Så är det där igen? Allting är alltid Clintons. George Soros.
Ja.
Snälla, och egentligen, du bor på Söder. Vad fan bryr du dig om George Soros? Alltså, på riktigt. Alltså, sätt dig och meditera och ifrågasätt vad fan du har gjort de senaste 10 åren istället och börja rannsaka. Är du nöjd med var du är? Du är det största fåret. Det är det där som är folk, och det är det jag menar med att de har gjort bra, för de har snott från det spirituella.
Mm.
Du är vaken. Du är speciell för att Precis. Du tror att Clintons är the bad guy. Nej, du är bara en patetisk slav.
Ja.
Du glider bara med det här tåget.
Jag håller med.
Men alla har en möjlighet att sluta följa den här typen av skit, rent ut sagt, och börja rannsaka sin. Så det är väl därför jag också gillar att uppmuntra dem. Läs böcker. Börja meditera. Börja utforska. Skit i och gå in i det här jävla negativa. För jag vill bara tillägga, det är fler, det är inte bara en. Men det är en person som på ett sätt jag kan uppleva som väldigt spirituell, som tar bra beslut i livet, men som är helt nersmetad med den här skiten, som är så otroligt rädd för 5G. Men sitter sen och skriver, ah, ge mig kramar för fan, don't know fearmongering, alltså covid är ingen fara. Va? Det går inte ihop. Nej. Det går inte ihop.
Men där är jag så här lite också, när vi pratar om de här grejerna, det är därför jag gillar den här, eller därför, det gör jag väl för min bakgrund från början, men när jag bryter ner det rent på den här nivån, så är det därför jag gillar den här reggae perspektivet lite, för de sjunger ofta om Babylon liksom, och det Babylon är ett samlingsord för det dåliga liksom, det som representerar det här väldigt corporate och maskineriet liksom, som jag tror ganska många personer kan ha svårt för av olika skäl och på olika sätt. Och det som jag gillar med reggae-approachen, för att den blir aldrig negativ, det är bara babblan, det håller vi borta och vi känner av när det liksom, vi håller på att påverkas av någonting negativt och dåligt. Så det håller vi där borta, för att här ska vi sjunga reggae-musik och spela, förstår du, och fylla som en god känsla i cellen. För det är så som vi vinner den här spirituella battlen liksom. Så att på det sättet så gör man det ganska enkelt för sig. Du buntar ihop det dåliga, du känner, du lär dig att känna när man känner den känslan i sig. När börjar du gå åt fel håll? Det är bara att du ska liksom lära dig känna din magkänsla. Och då kan man på ett sätt ganska enkelt hålla det borta från en och fokusera på att fylla sig själv av liksom bra vibbar och sånt där. Så att jag försöker tänka på det lite på det sättet. Och där är det så här liksom, jag känner typ när det här med BLM väller in och det blir en sån trend och allting, och då blir ju folk också får som inte är konspirationer, ska raka motsatsen, då ska de gå och liksom gå i någon protest för någonting som bara för att det blir populärt på Instagram. Alltså vadå, det kunde du gjort hur länge sedan som helst, men nu ska göra alla det, då ska du göra det, du ska lägga ut en svart ruta och bla bla bla, och jag säger nej, jag är inte med någonting. Jag väntar, jag säger ingenting om det här, för jag har ingen åsikt om det. Det enda som jag gjorde då är att säga, okej, alla ni som bryr er om rasism och såna här saker, det finns massa andra perspektiv som också går att belysa. Så att jag började på något sätt så här, för jag började känna att folk vänder sig mot varandra. Det är aldrig bra när folk är varandras fiender. Så att då valde jag att liksom efter ett tag lägga ut några välvalda reggae-låtar på min story, när det här var aktuellt, för att liksom visa att så här, det är, på ett sätt så har vi alla samma fiende liksom. Det är det här dåliga som får oss att göra dåliga val, som sätter oss i dåliga trender. Det är, vad den är och varför den är så är det som vi borde fokusera på, för att det är det som skapar alla de här bekymren sinsemellan. Och också så här, jag är ju ganska intresserad av cannabis. Sargon de Basso, som jag nämnde tidigare, jobbade med en advokat för att driva de här frågorna, göra lite livesändningar och liksom ändra synen i Sverige, som skiljer sig åt ganska extremt om man tittar från en global vinkel liksom. Så att jag valde att belysa det också. Det var någon skönlirare som gick med en cannabisplanta i en sån här BLM-protest för att highlighta den. Och det är inte så här för att hijacka frågan, utan det är för att så här, det finns hur många svarta som helst som sitter fängslade i hur många år som helst för att de har rökt en spliff, förstår du vad jag menar liksom. Så att jag försöker alltid titta hur man kan nyansera bilden istället för att följa en flock liksom. Det känner jag att om alla gör det, då kommer man utvecklas och hitta nya infallsvinklar, och vi behöver alltid göra det liksom, för att jag tänker på något sätt att liksom det, egentligen så jag gillar att snacka om collective consciousness liksom, och det kan man definiera hur man vill, men jag känner på något sätt att det är varje människas skyldighet att tillföra någonting och använda sin hjärna för att utveckla och föra oss framåt liksom gemensamt allihopa, och ha den här kopplingen till varandra. Då kommer vi utvecklas och gå mot ett bättre håll liksom, överlag, var den sätter det i alltså, vad den pratar om.
Nej, men jag tror det också. Det är där det blir så snurrigt, just om vi tar till exempel BLM som exempel. Då blev det ju också de som var helt anti, eller så skulle folk komma med argumentet men all lives matter. Och det är så här, frågan är inte vems liv som är mest värt i den här frågan. Det handlar om att vi försöker belysa det här. Men det är där tror jag också att folk lyckas vrida grejer på ett jävla snurrigt sätt. Ebba Busch Thor gick väl ut ganska hårt mot BLM också, va? För hon satt väl och, ska inte säga att hon kallar för en terroristorganisation, men vi fann snudd på.
Precis.
Hon är ju en sån som vänder kappan efter vinden i, ja, i ganska mycket. Det blir bara, jag vet det, det blir så...
Men där är samtidigt så här, där är också så här, någonstans där det finns poänger, mm, om man är lite nyanserad. Därför att någonting som vänstern har gjort väldigt effektivt är att de har tagit slogans som, det här borde ju alla kunna ställa sig bakom. Och sen så blir det nästan att du supportar någonting som egentligen inte är själva frågan. Därför att det finns också folk som är bråkstakar och organiserade liksom, du vet, ja, men, alltså går och förstör saker och ting. Och det är samma med så här, antifascism. Jag tycker det är exakt samma grej. Det är liksom folk går och slåss. Alltså så här, vad fan, jag skiter i om du hatar judar eller om du hatar folk som hatar judar. Det är lika jävla illa i mina ögon. Så länge du går och gör massa, du vet, kolla på Uppdrag granskning när de granskar båda sidorna. Alltså så här, så att jag har svårt för det där att folk ska säga, men vadå, kan du inte säga att du är emot, är du inte antifascist? Då är du rasist. Eller alltså så här, ah, vadå, Black Lives Matter, kan du inte säga det? Då är du, förstår du? Jag tycker, jag försöker undvika så många sådana där slogans som man blir påtvingad som möjligt. Eller svartruta där, blackout där, det säger fan, skit i det där. Jag försöker komma från mitt perspektiv, min unika bakgrund och dra mina slutsatser och föra oss framåt. Och inte gå in i något rabbit hole åt ena eller andra hållet.
Hur ofta tänker du på jämställdhet?
Jämställdhet? Jag var ju väldigt så här...
Nej, men nu bara frågan är bara, ja, ordet i sig. Hur ofta tänker du på jämställdhet? Det finns en poäng till varför jag ställer, ja, okay, exakt nu.
Alltså nu kan jag inte tänka på senast som jag tänkte på jämställdhet. Sådär, jag vet inte. Jag har ingen bra svar på det.
Nej, bra. Det var inte bra spelning. Du hade, var du än hade svarat hade, okay, varit bra.
Jag gjorde det mycket mer förr.
För precis allting som du tar upp just nu, så är det på något sätt väldigt ironiskt att vi idag snackar så otroligt mycket om jämställdhet, men vi kan aldrig mötas någonstans.
Nej, men precis.
Vi måste tillhöra, som du säger. Du måste antingen tillhöra här, och gör du inte det, då tillhör du inte det här. Och gör du det, och då... Om hela tiden det är vår argument att man måste tillhöra en viss del. För jag är exakt som dig, jag gillar också, jag har jobbat de senaste åren med att hyvla bort alla jävla identiteter. MMA, Paul, komiker, Paul, Peter, Paul. Jag är Paul. Jag vill inte att någon ska förklara för mig vem jag är. Personen får gärna göra det, och jag kommer ju såklart inte ta åt mig, jag skit fullständigt i det. Men vid ett tillfälle försökte en person förklara för mig att jag var en vit man med förmåner. Och då kände jag så, okej, okay, bro, du har ingen fucking aning, nej, om min historia.
Nej.
Du vet inte min kamp, du, nej, vet inte mina skitbetyg i min skola. Du vet inte att jag fick slita i fan... Det tog mig till jag var 30-någonting år innan jag landade på den platsen jag var.
Ja.
Jag har så många gånger strävat mot ett mål och inte nått hela, ja, vägen fram.
Ja.
Säg aldrig att jag har haft förmåner, för då hade jag ägt mitt liv från att jag var 21. Ja. Och det har inte jag gjort. Det har tagit mig jättelång tid, men folk vill gärna sätta en i fack. Och det är det jag menar med ironin här, att vi ska prata om jämställdhet och det ska vara en exakt balans. Och det ska så här... Det kommer inte gå.
Nej.
Det kommer inte funka. För att så fort vi tycker något så ska man slussas in åt ett, ja, håll. Och det bedrivs väldigt mycket även. Folk får driva jämställdhetsfrågan hur mycket de vill. Men försök göra det ur någon form av realistiskt perspektiv också. För att jag märker ibland när folk driver den här jämställdhetsfrågan är att sen sätter de sig ändå på en kant med någon form av fördel och ska ändå håna andra.
Precis.
Vi kommer aldrig uppnå jämställdhet om du driver den frågan och sen ska håna en person som inte...
Nej, och sen är det liksom, det motverkar all typ av, ja, nyanser som jag här säger hur många gånger som helst, att det är det som jag verkligen nyans ser jag som jätteviktigt. Var du än, det lärde mig skolan för att få A i ämnen, men det ordet har följt efter mig sen dess, därför att det är fan mer viktigt att man är nyanserad och ser så många nyanser av allting som möjligt, istället för att blockera det och nej, det spelar ingen roll, det är ändå så här, eller liksom så här, det blir så, det går helt emot allt som jag står för, och där är samma, jag håller med exakt liksom, jag blir placerad i någon så här vit mansfack, vadå, vad fan, jag är långt, du är fan mer svensk än vad jag är, typ. Alltså så här, det spelar ingen roll vilken hudfärg du har, vet du, liksom, det finns, jag har aldrig haft en sån här, jag har aldrig haft någon typ av, tänk så här, om du kommer från ett annat land, alltså du, och nu måste man ändå lägga en sån här caveat. Det här handlar inte om att förminska andras upplevelser eller whatever, ja, du vet. Men typ, om du kommer från en annan kultur in i Sverige, visst, det är säkert jättesvårt på olika sätt, men du har i alla fall dina egna. också som du kan relatera med. Jag har aldrig haft någon förutom min familj som har varit som mig någonsin. Så jag har alltid känt mig helt ensam. Jag har inte haft något fack att gå till. Och jag har inte, efter ett tag jag har accepterat det och inte velat hamna i något fack. Men det är en egen resa som inte går. Det går inte att förminska det. Du är vit och du har de här fördelarna. Nej, jag är inte alls det. Fattar om alltså, så kan du tänka dig om man är 12-årig grabb, går runt och är vegan med dreadlocks i skolan. Och sen ska du ha några privilegier på det, eller? Det är jättekonstigt i folks ögon. Alltså, du förstår vad jag menar. Så att det är så här. Det är så mycket mer komplicerat än så, och jag hatar identitetspolitik och sätta etiketter på folk och allt det där liksom.
Nej, och jag är lite i samma linje som dig. Jag vet att folk har haft en sjukt stor kamp. Det finns de som har haft en extra stor kamp bara på grund av hudfärg eller var de har kommit ifrån, ditt och datt. Det finns de som jag har sagt samma hudfärg som har haft det hur räkmacka som helst.
Precis.
Det finns det också. Men det blir otroligt farligt när människor som inte känner varandra ska förklara att du har fördel på grund av.
Ja. Nej. Du har ingen aning.
Du har ingen aning. Nej. Du vet inte. Det finns folk som har fördel. Ja, jag vet att det är så. Jag tillhör inte den. Och det där det blir så lustigt. Jag såg någon var de här. Så fort någon kommer med det här argumentet så betyder det då att de har ingen koll på den här typen av svar. Och då var det lite något var så här, jag ser inte färg. Och det var sån här, det var ett skitdåligt svar då. Men samtidigt så är det väl någonstans kan jag tänka, fast det är väl det vi måste börja göra, sluta se hudfärgen. Vi kanske behöver mötas som människor, vi behöver någonstans mötas som individ. Jag tog det här, det var någon som lade bara, massa floskler bara. För jag hade lagt någon sån där grej. Jag var så här, nu satt inte jag och förklarade om färg, men jag sa att vi måste se förbi vår hudfärg och mötas som människor. För att jag tycker att vi alla är lika värda. Jag tycker att vi alla ska kunna mötas.
100%.
Men det handlar nog om resan jag har gjort. Jag tror att de som inte gör den så kallade inre resan, då är det så jävla lätt att sitta och förklara hur alla andra är. Och det är jävligt farligt bara när folk börjar med den och ska förklara du är så här för jag har sett en bild på dig eller jag hörde dig en gång yttra i en podd om det här och du tänker bara okej, det är din uppfattning, yes, om du sover bättre om natten, fortsätt tänk så.
Och det där med inre resa, det är väldigt intressant och det är någonting som det går ju in i vad vi pratade om tidigare. Fler folk behöver titta inåt liksom, och jag kan bara titta på den resan jag har gjort på senast det här året. Är inte som likt någonting annat tidigare i mitt liv liksom, utan faktiskt hur jag öppnade 2020, det var att åka på ett mindfulness och meditations camp eller utbildning eller vad man ska säga med en kille som heter Kjell Haglund.
Ja, just det, jag såg
Kjell Haglund.
Ja, hur var det?
Själens krigare kallar han sig så här, och du vet, jag och min morsa kollade på det först och bara vi cringeade så hårt liksom, fan vad är det här för lirare liksom så. Och sen åkte hon iväg på då hon skulle utbilda sig till att bli andlig coach först, så hon var väldigt skeptisk till det. Hon ville bara ha det på papper bara för hon, det var liksom, hon hade någon idé om att skulle vara bra så här. Sen kom tillbaka och bara så, du måste dra på det här du kommer älska det, du vet. Så jag drog dit och då var det då meditation och mindfulness och sånt där. Och alltså det var, du, jag kom tillbaka som en ny människa nästan alltså, det var så simpelt och så det låter så flummigt men hur ska man förklara man skalar av allting snarare än att bygga på något flum, alltså det är så här att man landar i sig själv och vad vill du och okej, men varför gör du inte det, alltså så här, och var i den miljön över 2 veckor och alltså det var så mycket man gick in på under tiden, men det är lite så här, det är som när du vet själv när du lyssnar på någon som Wim Hof, alltså det går i linje med de här du är din egen skapare, du gör det som du vill, du hamnar i han är sån här, vad heter det, taoist, så det är så här, du har ett syfte, du ska följa din magkänsla.
Ja, men
du vet så här, det var så bra grejer som man fylldes av som, och samtidigt som fick distans från allting annat att man kom tillbaka och var bara så här, ja, det här är vad jag vill. Och varför inte säga okej, det är på grund av den här anledningen, då får jag hitta en lösning på det, alltså väldigt så, titta på det som är rakt framför dig, titta på varje ögonblick, varje sekund, vad kan du göra för val här, det handlar om aktiva val var det hela tiden liksom, och någonstans så skapar du ditt liv med varje litet val hela tiden, så försök att göra ett aktivt val så många gånger som möjligt, du kan inte göra hela tiden, du kan göra lite mer dagen efter och lite mer dagen efter det Och försöka vara i stunden. Det är ju det som är mindfulness. Titta bara i steg du tar, känn dig omkring, känn känslorna du har, alltså var medveten hela tiden så mycket som möjligt.
Och det är exakt det jag menar med när man börjar segla ner i fel kaninhål.
Precis.
Du tar inte dina egna beslut. Du Nej. Är inte i dig själv. Och det är exakt dit vi måste gå.
Precis.
Men istället ska det då förklaras: du är det här, du är det, du är ditt och du är datt, och det här är så, det här är så. Men folk stannar aldrig upp och tänker sekund för sekund, befinn dig här och nu.
Precis. Och det är, ja, det är sånt där, det är jätteviktigt alltså. För att jag vet inte hur länge vi har poddat nu. Har vi mer?
Nej, men 1:20, det är ingen som har knackat på, så vi kan köra vidare. Men med, det är en fråga jag tänkt på ganska länge, för nu har vi ändå varit inne på liksom hudfärg och hit och hit. Men du har aldrig känt dig som att ni bedrev en jävla massa cultural appropriation i din familj?
Det var lite det jag syftade på. Att så här, du vet, det fattar att det är folk som anklagar.
Jag vet.
Det är så stört. Nej, alltså, det är jättekul. Alltså, det är helt sjukt. Alltså.
Jag såg en så rolig bild.
Jag låter mitt hår växa och inte kammar det. Och då snor jag på det sättet någon annans kultur. Det är så här, det är mitt hår som växer. Det är väl ingen som har patent på det. Liksom. Det är så märkliga idéer som man har för att bunta in folk och sätta skam och skuld. Och det där,
hela den grejen gör ju att vi kommer aldrig enas. Och det är därför jag är inne på det här med jämställdhet. Ja. Det, alltså, att prata om jämställdhet i det klimatet vi lever nu. Alltså, jag är väldigt ledsen att säga det här. Med din stor jävla illusion. För att om folk ska förklara, det här får inte du göra för att du är det. Du får inte göra det för att du är det. Och du får inte göra det här för att du är det där. Hur ska det någonsin bli jämställt? Det kommer aldrig gå. Jag skulle komma till en bild. Jag vet inte om den här bilden var ett skämt eller om det här faktiskt var på riktigt. Men det var en svart man, och så hade hon lagt på en typ så här 50-tals vattenkamning på honom, och blond. Och då stod det så här: ja, hur skulle ni vita känna er om vi svarta började göra så här med våra hår? Ni skulle inte tycka det var kul alls. Och jag kände sig, när jag såg det, jag skiter väl i om han vill kamma sig så.
Ja.
Alltså, kör!
Ja, ja.
Om du vill ha en blond vattenkammare, kör! Jag skulle inte sitta och känna, det där går inte, nu är det cultural. Alltså, jag skiter i vilken frisyr folk vill ha, vad folk vill ha på sig. Jag bryr mig inte. Vi kan gå till grunden av allt. Vi kan alla gå nakna bara.
Mm.
Det är det simplaste. Vi går tillbaka till så som Gud skapade människan, eller de som tror det.
När jag hade corona, det var så här, man behövde någonting att titta på för att fördriva tiden. Men jag hade så lite energi och för mycket intryck, blev jobbigt och gav huvudvärk och sådär. Så då var det att jag kollade på så här skumma tv-program typ, som man så här knappt, du hänger inte med helt men ändå har lite i bakgrunden typ sådär. Och då kollade jag på Outsiders, jag kollade bland annat på The Dister eller Naturister eller vad de kallar sig. Och jag bara, fan, det vore ändå nice på ett sätt. Alltså, helt ärligt, fan, det där är väl maximala jämställdheten. Det hade säkert varit, på något sätt hade det varit en skön grej. Fast sen hade det ju inte funkat på stor skala eller i vår värld liksom. Men så här, jag fattar ändå deras grej, varför de gör sånt här. Varför de bara, ta bort alla kläder, det är så här, då blir alla lika liksom.
Ja, men,
det är fint på något sätt ändå, även om det kan vara jätteskumt.
Jag förstår ju verkligen tanken. Men det är en, alltså, det är en jävla speciell tid vi lever i.
Ja.
Vi blir pumpade av på tok för mycket åsikter från alla möjliga jävla håll, och folk sitter också många gånger och håller med om åsikter som i min värld kan bara vara helt bizarrt, som jag säger, som vi båda varit inne på. Jag tror att när du väl blir trygg i dig själv, det är när du börjar rannsaka dig själv inifrån, du påbörjar din inre resa, du börjar ifrågasätta dig själv, då kommer du också börja känna att du skiter faktiskt i hur en annan människa sköter sitt hår, vilka kläder en annan människa har på sig. Man är trygg i sig själv, men jag tror att när man inte är trygg i sig själv, då vill man hitta alla andra svaren. Då kommer de med cultural appropriation. Alltså, det var också en helt skev grej jag såg. Det var någon som hade kommenterat, Jackie Färm hade varit i, jag vill minnas att det var Bangladesh, de hade varit på ett bröllop, så hon hade alltså haft på sig då deras kläder liksom. Och då är det någon tjej som, om jag fattade det här rätt, så tror jag att hon var adopterad från Bangladesh, jag vet inte. Men hon tyckte då att Jackie bedrev cultural appropriation, för hon hade på sig de kläderna. Och då säger de, alltså, vi var där på ett bröllop, vi har köpt de kläderna av ren respekt och på grund av rekommendation. Liksom.
Ja.
Ah, det är ändå inte okej, okay. Det är cultural appropriation.
Nej, men det är liksom.
Och så sitter den här tjejen själv i H&M-kläder.
Ja.
Och då börjar jag undra, fast okej, okay, då betyder det att du alltid måste gå runt med nationalkläder från ditt land då. Precis. Annars så,
men
och det är där jag bara upplever det här då. Vad är det för diskussioner som pågår? Vad har vi hamnat i för diskussion idag?
Men någonstans är det ju så här att många är väldigt vilsna liksom, och alla har ju varit vilsna, även om man känner att man inte är det längre än så där lika mycket, eller fan, jag känner alltid att jag är vilsen till viss del. Men alltså, någonstans är det jag skulle vilja knyta upp säcken lite med, för det känns som att allt det här går ihop, att liksom så här, för min resa bara är snabbt ett rövskal liksom, att ja, det här året, egentligen slutet på förra, men så här, då känner jag att jag har börjat må bra liksom, och vi har inte gått in på det så mycket, men jag har haft alltså en period ungefär hela tiden som jag jobbat på MMA nu egentligen. När jag kom in där så här, jag mådde skit, så här, så mycket psykisk ohälsa, deprimerad, ångest, social fobi, alltså rubbet. Och det är typ, nu har jag kunnat överkomma det lite grann efter många om och men. Och det som jag har lärt mig nu det här året, som jag tycker är jätteviktigt att aldrig glömma, när det är skummare tiderna någonsin och man kommer in och du känner att du dras åt olika håll och allt det här, det är att så länge, du får aldrig någonsin släppa din egen kontroll över dina känslor någonsin. Du kan låta dina känslor rinna förbi och känna dem och släppa dem, men du får aldrig någonsin låta dem kontrollera dig. Och det är så här, du vet, i kritiska lägen som det är som viktigast, när saker händer i världen och det bubblar och folk skäller, eller så här, du måste landa i dig själv och ha kontroll över vad lägger du din energi på, vart hamnar den liksom, och du är en hetsig, du är en bråkig situation, då måste du kunna vara lugn och ha kontrollen över situationen, istället för att annars kan vad som helst hända. Och jag, alltså det har varit så här, det har verkligen blivit klart för mig på sätt som jag snart jag kan nästan inte förklara liksom, att det är viktigare än någonsin att vi har kontrollen över våran energi. Har vi det, då är det det som man sätter hos andra, och du för det vidare liksom, att man står stadigt i stormigt väder oavsett. Har du den känslan i dig, då kan du göra vad fan som helst, och det är lite där jag försöker landa i mig själv. Och det är inte alltid lätt, ibland spårar man ur och så kommer man tillbaka på banan, men när man försöker hålla den där vägen och verkligen, du har kontrollen, det finns ingen som kan rubba dig. Det går att hitta det i sig. Det finns där. Och det handlar om att man ska skala bort snarare än att ta in mer liksom. Du ska skala bort, tona ner, slappna av, andas, känn och hitta dig själv där någonstans i hela vimlet liksom.
Alltså jag kan inte annat än att hålla med, och jag vill också bara dra ytterligare den här lilla slutsatsen igen för att verkligen trycka in det i folk, att det Asha drar upp här nu kommer du inte att upptäcka genom att tro att maskar är sämsta eller corona är helt ofarligt eller G5 är svinfarligt eller chemtrails eller David Icke eller bla 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 bla. Det måste bort, och så måste du börja rannsaka dig själv inifrån. Då kommer du hitta den här inre kraften. Men det är ett jobb, det är en helt egen process. Det är ingenting du kan sitta och youtuba dig till eller googla dig till. Du måste börja med antingen stirra in i en liten ljus eller bara stänga ögonen och börja gå inåt och ställa de viktiga frågorna till dig själv. Ja. Det här börjar.
Jag är lite så här, du vet, jag sa faktiskt det till Carl Albrektsson, och det är inget jag bara säger. Jag har sagt det här sen jag hade en intervju med Carl Albrektsson. Fråga om hans din bra dag att dö idag. Och jag älskar det där. Så där försöker jag tänka nu för tiden. Jag har verkligen försökt att hitta det där i mig, och det tog ett tag att landa i vad det verkligen innebär. Men nu är det så här, det är en bra dag att dö idag. Alltså det är så här, det betyder att jag är så jävla, när jag tittar tillbaka på mitt liv så är jag jävligt glad och stolt över saker och ting jag har åstadkommit. Jag har haft ett rikt liv, jag har varit lyckligt lottad, jag har kunnat göra mycket, jag har kunnat få ut min potential i massa av olika områden. Så att om vad som än skulle kunna hända nu eller imorgon eller så här, jag skulle vara nöjd över vad jag åstadkommit. Varje dag blir en bonus. Och när man tänker på det sättet, man tänker på att det finns bara här och nu, som Carl Albrektsson sa, det låter flummigt eller vad man säger, men det som var nuet, det var då, det som är framtiden, det är då, så det finns bara det här nuet, det finns det eviga nuet, och det kommer till det här med aktiva val, medvetenhet i stunden. Då skapar man någonting, då klättrar man upp för en stege hela tiden. Hakar du upp dig, då står du kvar och håller fast, eller du tappar det, då faller du ner liksom. Men om du hela tiden försöker grunda dig i dig själv, hitta känslan, hitta flowet, då börjar du kanske behöver ta några aktiva armtag för att häva dig upp, efter ett tag då kommer du in i flow och då kommer du inte ens tänka på varje liksom, du bara kommer upp av dig själv känns det som. Så att det gäller att få de här bilderna i sig och se hur allting går ihop. Och det finns bara framåt. Det finns bara framåt. Och liksom, vad man än har varit med om i livet eller någonting, allt jag har varit med om, det gör en bara starkare. Det är sant liksom. Mm. Om du känner att du inte pallar med någonting och sen så visar det sig att du gjorde det ändå. Nästa gång samma sak händer, då vet du att du redan hanterar det en gång. Kan du göra det igen? Och igen, och igen, och igen. Så att det är lite så. Och jag tror, jag vill uppmuntra folk att verkligen hitta det i sig. Och det är det som du gör jättebra med din podd också.
Tack.
Du försöker sprida den här medvetenheten. Och det handlar inte om att pränta in sina idéer i någon annan. Det handlar om att uppmuntra till att verkligen landa i sig själv, som du säger. Så att, ja.
Det är lite som jag sa i konspirationspodden också, att sök inte svaren från mig.
Precis.
Jag tar upp det här, men det inte, man ska inte vända sig till mig när, åh, vad, nu har det här hänt, undrar vad Paul tänker, utan sök det. Man kan lyssna på mig, men sök det gärna från många håll. Skapa din egen sanning. Jag tycker det här var ett väldigt bra sätt att knyta ihop hela säcken på.
Så jag tycker
även
också
fast
det.
Vi skulle kunna gå in på mer nu, så tror jag att det här är en fin avrundning för lyssnarna nu när vi är 5 timmar. Nej, jag skojar. Men grymt, Asha. Fan, du är ju bara 24 bast, så yes. Din resa har inte ens hunnit börja.
Nej,
så
du har det ju... känns lång, men det är mycket som väntar framöver, ja. Och ni är inte klara med mig, så att mig slipper ni inte. Och innan vi rundar av vill jag bara tacka dig, Paul, på riktigt, för att det är så här, i en värld av konkurrens och liksom alla vill och det som vi pratade om innan också, man ser till att sin egen båt fylls och sådär, men du har fan strukit ut en hand och dragit upp mig lite kom till MMA-podden, kom, alltså så här, och det är sånt som det har hjälpt mig i min resa, i min alltså dels att få podda och lite självförtroende kanske sånt där, men alltså i karriärsresan, allting, du har sträckt ut handen och det har gett mig mer momentum och det är jag tacksam för, och det ska du veta att jag ser och uppskattar verkligen, så att det är kul att få vara här och podda med dig, snacka lite om livet också, kanske ibland så blir man lite spretig, du är lite mer ja, men du vet, lite mer ruttig på det här än mig, det är jag tacksam för verkligen.
Ja, men kul att höra, och du är duktig, det är därför jag har kallat in dig. Så är det ju.
Tack så mycket.
Annars hade jag inte gjort det. Nej, men kul. Tack att du upplever det så. Jag såg nu att du fick en jävla massa följare där.
Ja. Nu jävlar, de bara väljer in varje dag, så att keep them coming.
Nej, men snyggt. Nej, men det var jävligt kul. Det här är ju definitivt inte sista gången du och jag sitter i öppet sinne. Jag tror att om ett år så då sitter vi här och diskuterar nya grejer. Kanske post-covid eller fortfarande i mitten av skiten.
Ja, vi får se vad som händer, vem vet.
Ja. Men du, om man inte redan följer dig, var hittar man dig?
Du hittar mig på MMA-Asha, A-S-H-A-H på Instagram. Frontkick.online kommer vi köra igång som sagt, så att det är frontkick.online, frontkick.online över alla sociala medier. Jag finns på Twitter, MMA Asha, så att ja.
Grymt. Ni kan också kolla in at cultural appropriation kid. Nej, jag skojar bara. Asha, supertack för att du kom in och ja, det var en härlig pratstund. Vi hade nog kunnat rulla i några timmar till.
Ja, det känns så.
Vi spar på det till
yes.
nästa gång.
Grymt.
Till er som har lyssnat, om ni gillade det ni hörde, glöm inte att dela det på de älskade sociala medierna, så hörs vi snart igen. Tack och hej.
Tjur.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.